Det här är P1, Sveriges Radio.
Är ni förberedda för dagens övning?
Ja.
Jag tänkte dra igång.
Ja.
Ni kanske har en liten stund till på er till det. Men jag låter det rulla.
Jag börjar.
Du slarvar allt sådant när du ska börja. Jag klippte en sommarrepris när du skulle ta starten. Herregud, tänkte jag. Har vi inte jobbat med det här i 20 år nu? Kan han inte säga välkommen till ett radioprogram? Vad har han lärt sig under de här åren? Så omständigt.
Ja, men jag satt inte och rättade mig på dig när jag klippte.
Så funkar det.
Varmt och hjärtinligt välkommen ska ni vara till Så funkar det. Vad är det här, Måns?
Vad det är, ja, det är varannan vecka.
Nej, det är en podd där vi svarar på lyssnarfrågor.
Ja. Kluriga frågor, man vet aldrig vad man ska svara.
Nej, det var trevligt att se dig igen. Jag nämnde när du kom här, du har lite ny look.
Ja, lite fluffigare frippa. Ja,
den Måns Nilsson jag lärde känna var en tuff Måns Nilsson. Och tycker genom åren har du varit ganska bra på att upprätthålla det.
Jasså.
Lite tuffa kläder, lite tuffa frisyrer grejer. Nu är det något nytt fluffigt.
Ja, också tufft.
Nej, och så har du toppat det med det som jag brukar kalla en tenniströja.
Ja.
Så du påminner lite om, vad var det vi sa här innan?
Ronny Hellström.
Ronny Hellströms lillebrorsa som inte satsar på fotboll. Utan mer på kulturen. Så då ser ni vem jag ser mitt emot mig. Välkomna till den här podden, vi svarar på lyssnarfrågor. Men innan vi börjar, Måns, har det hänt något sen vi såg senast?
Ja, i förra avsnittet så beklagade jag mig lite över pengar och skojade om att man kunde swisha till mig.
Ja.
Men så gav jag då inte ut mitt telefonnummer.
Nej, det är ju Sveriges Radio, får man inte göra så.
Det visade sig att man kan, tro det eller ej, ta reda på människors telefonnummer. Mm. Och några lyssnare kollade upp mitt nummer på Eniro eller Hitta eller något sånt. Nu hör det till saken att jag har en kompis som är superduktig på en himla massa olika saker. Men inte på att betala räkningar i tid. Så då står hans telefonabonnemang på mig. Så när dessa lyssnare sen då swishade pengar, så kom de inte till mig.
Nej.
Utan till min kompis. Och det är ju perfekt. För jag kanske har lite ont om pengar just nu, men han har ju inga pengar alltid.
Jaha.
Så pengarna kom ju perfekt för honom. En så skäns historia.
Ja, verkligen.
Så tack till Alex och Magnus med flera för era generösa gåvor.
Jaha.
Men swisha inte mer nu.
Nej, det räcker det.
Vad har hänt dig, Ankan?
Ja, du vet, jag har ju, vi återvänder ju ofta till min ganska skruttiga bil.
Din vasslada?
Nej, min vanliga vardagsbil, alltså min roströda Peugeot.
Just det.
Ja, den köpte jag för nu, ja, det är snart 3 år sedan för 6 000 kronor, så att det är liksom ingen lyxig bil. Men den har ändå en sån här digital display av lite äldre snitt, där det dyker upp varningsmeddelanden om det är något som inte står rätt till med bilen.
Jaja.
Ja, den funkar till hälften.
Va?
Displayen, om det är fuktigt ute funkar inte displayen.
Då bara släcks den ner?
Ja. Men de senaste, jag skulle säga 2 månaderna, så har det varje gång jag hoppat in i min bil pipit om bilen. Mm. På instrumentbrädan står det stopp och på displayen står det slut på bromsvätska.
Ja.
Men ja, den har ju bromsat alldeles utmärkt.
Ja.
Och jag tänkte att det där är bara något med elektroniken.
Ja.
Det funkar ju jättebra allting.
Jaha.
Tre dagar sedan var jag ute och körde. Då visade sig att det var inte elektroniken det var fel på.
Elektroniken var helt rätt.
Ja, jag hade ingen bromsvätska. Oj, 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 det var nära att det gick snett. Jag hade nog med bromsverkan kvar att det inte skulle bli några problem. Men det är bara ett allmänt, så jag fyllde ju på broms. Nu har jag ju bromsvätskan, ja, funkar det ju. Nu piper det ju inte heller längre om bilen. Men det är ju ett allmänt tips att om det står stopp och fyll på, lyd där rådet då.
Ja.
Du, Måns Nilsson, det här handlar ju inte om bromsverkan på bilar från början av 90-talet, utan det här handlar ju om lyssnarfrågor. Vi ska dra igång med dem nu.
Rena fina rut. Du ser så ren och fin och fräsig ut.
En annan sak.
Aha.
Jag var på en smockfull hamburgerrestaurang häromkvällen. Köpte mat till min familj som väntade ute i bilen. Ganska mycket mat till en hel familj. Två stora påsar fick jag. Men läsken var jag då tvungen att ta själv. Mm. Alltså jag fick tre såna här tomma pappbägare med lock och skulle jag fylla på. Alltså,
ja, vet, så funkar det ofta.
Jag balanserar två stora påsar med varm mat och styr mot läskautomaten. Men framför den, med ryggen mot läsken, så står det en man med långt skägg och sandaler. Mm. Och då kanske du tänker på Jesus. Men det skulle visa sig att denna man inte var lika kärleksfull och barmhärtig.
Nej.
Det är uppenbart att denna man inte ska fylla på läsk utan står och väntar på sin mat.
Ja.
På det sämsta stället i hela restaurangen, tycker jag, eftersom han står i vägen om någon vill ta läsk. Och det kanske du kommer ihåg, det var ju exakt det som jag ville. Så jag går fram och han flyttar sig inte självmant, så då ler jag stort och ursäktande och säger vänt, ursäkta mig. Och vad tycker du då är en normal reaktion på mitt kontaktförsökande? Bara så jag inte berättar en helt meningslös historia här.
Ja, men som jag själv hade reagerat är att säga, åh, förlåt, och så hade jag gått lite åt sidan.
Ja, exakt. Men den här mannen spänner ögonen i mig, hoppar på stället av ilska och skriker, ursäkta, ska jag ursäkta dig? Nu har han fått hela restaurangens uppmärksamhet.
Mm-hmm.
Och så fortsätter han, du får väl vänta på din tur, som alla andra. Bara för att du är känd från TV så ska du inte tro att du kan tränga dig. Fy fan för dig!
Oj, hårda ord. Du som bara skulle ta lite läsk.
Och jag tyckte att det här var en helt rimlig reaktion.
Nah.
Om det var så att jag hade kört över hans hund. Men det hade jag ju inte. Jag ville ju bara ta lite läsk.
Ja.
Problemet är att ingen i restaurangen såg det här händelseförloppet helt från början.
Nej.
Så de vet ju inte att han är en galning. Så de tror ju att jag har trängt mig på ett extremt otrevligt sätt för att rendera den här reaktionen.
Ja, de tror kanske han är Jesus.
Och att jag typ har tacklat undan honom från Fantan.
Att han skulle ha Fanta just samtidigt.
Men Anders, hur tror du då att jag reagerade på det här verbala övergreppet? Tror du att jag, som kvicktänkt komiker, hade en snidig comeback på lager som gjorde honom stum?
Nej. Det tror jag inte. Nej.
Så här svarar jag. Ja. Förlåt.
Nej, men här gjorde ju inte du fel.
Nej.
Det är synd att säga.
Men just det där, bara för du är känd från TV.
Ja, jag gjorde lite ont, va?
Så himla störigt.
Nu handlar det inte om vårt kändiskap, utan det här handlar ju om att vi ska svara på lyssnarfrågor. Vi börjar med det nu.
Yes! Rena fina Rut. Du ser så ren och fin och fräsig ut. Rena fina Rut. Du är ju rena rama Snöhvit Rut. Rena fina Rut. Du har så rena fina attribut. Rena fina Rut. Du vore fin i TV-rutan Rut.
Apropå det här att det går att få tag i våra nummer. Du vet, de flesta frågor vi får, de kommer ju via helt vanlig mail.
Just det, till saffunkares@sverigesradio.se.
Några frågor tar vi upp som kommer från vår Facebookgrupp.
Ja.
Det händer att vi får snällpost och ibland så är det någon vi stöter på stan till och med. I förrgår så satt jag hemma och arbetade. Då ringer min mobiltelefon. Det är telefonnummer jag inte känner igen, det är någon som ringer från Umeå. Och det här, jag svarar, hallå, det är Anders. Och det är en kvinna i andra änden av luren. Och jag försöker läsa av hennes röst. Jag gissar att hon är något äldre. Den här kvinnan från Umeå, som jag aldrig har pratat med innan, började med att ge dig och mig lite beröm. Hon sa så här, att när hon fick höra vårt program så tänkte hon, äntligen. Hon hade längtat efter ett sånt här program som vi gör. Det är bra. Nu kom hon till saken. Hon hade läst en artikel i Dagens Nyheter av en journalist som hon respekterade, sa hon. Men hon hade i artikeln funnit ett fakta hon ifrågasatte.
Mm-hmm.
I en artikel om problem med gäss på badplatser så framgick det att den vitkindade gåsen bajsar var fjärde minut. Damen, jag skulle gissa 65 års åldern, för undrade, kan det här stämma? Jag känner inte den här tanten. Gäller det även när de sover?
Vad är det för ett system? Gör de det liksom ofrivilligt eller engagerar de sig också liksom känslomässigt i sitt bajsande? Jaha. Var fjärde minut?
Oj, många frågor hittills.
Om det här pratade jag och den vilt främmande damen i cirka 10 minuter.
Fjärde fäfrossa.
Sen la vi på. Och jag tänkte så här, måste nu har vi ändå kommit någon vart. Om random kvinnor som är nyfikna på antalet gånger yes bajsar ser det som det bästa alternativet att leta upp våra nummer och ringa och be om hjälp. Jag känner mig otroligt glad och var tvungen att ta tag i det här.
Såklart, nu när du är faktagranskare åt Dagens Nyheter.
Jag hittade artikeln i Dagens Nyheter. Den fanns på DN Hälsa och skriven av en Jessica Ritzén. Jag läser högt. Ett 100-tal vitkindade gäss har ockuperat både strand och gräsmatta. De betar gräs och bajsar rikligt. En normalgås sprider sin avföring ungefär var fjärde minut. Stämmer då det här? Nu ringde jag min kontakt på Nordens Ark. Han har inte hört av sig. Men efter en snabb googling så hittade jag på finska Yle samma fakta. En vitkindad gås bajsar var fjärde minut. Nu vet ju inte jag om det här gäller då när den sover också. Men i så fall så bajsar en vitkindad gås alltså 360 gånger om dagen. Det är många gånger, eller hur? Och nu får vi väl kanske anta att de tar en paus då när de sover. Och jag har inte lyckats hitta hur ofta eller hur länge en vitkindad gås sover. Men säg 8 timmar då.
Mm.
Då bajsar ändå en vitkindad gås hisnande 240 gånger om dagen.
Mm.
Jag ringde till SLU, alltså Statens lantbruksuniversitet i Uppsala. Då fick tag i deras gåsexpert. Han skulle återkomma.
Ja.
Han har inte gjort det. Därför gissar jag nu.
Yes.
Snyggt, Måns. 360 gånger, det är för många gånger för att det ska vara en aktiv handling för gåsen. Jag gissar att det är med vitkindade gäss som att de liksom mer läcker bara. Att det är mer ett automatiskt system. Att vitkindade gäss är som en skördetröska där bonden inte varje gång måste trycka på en knapp för att ska ploppa ut en handboll. Den bara ploppar ut. Ja. Det är ingen aktiv handling för bonden.
Ah, kör. Eller, han eller hon kör väl skördetröska?
Ja, men gässen går ju också beta gräs och äter och så.
Ja, okej, ja.
Men själva restprodukten.
Bra liknelse.
Ja, så men det är en gissning.
Ja.
Men det är ett fascinerande djur, den vitkindade gåsen. Det är etta på min topplista gäss. Hur ser din ut?
Oj! Längst ner på min lista av gäss. Alltså ärligt talat så är jag inte så förtjust i gäss. Jag växte ju på bondgård och vi hade himla massa olika djur. Och de var ju de flesta trevliga och mysiga och söta. Och så hade vi också en 3-4 gäss.
Och attackera.
Vad rädd jag var för dem där. De verkligen attackerar, ja. Och man kan använda dem som vakthund.
Nej.
De skyddar gården.
Vill höra min topp 3 favoritgäss?
Okej.
Okay. Mm, tredje plats. Bläsgåsen. Vet du varför?
Nej.
De har olika kacklande ljud och låter som en flock jakthundar på långt avstånd. Andra plats. Sädgåsen.
Sädgåsen.
Också på grund av det släta. Djupt nasalt kacklande av ordet kajak.
Hur skulle det? Hur låter det ungefär, tror du?
Kajak. Kajak. Etta. Vitkindad gås.
Ja, det var den.
Och nu vill du veta varför, såklart.
Yes!
Under lång, lång tid så trodde man att vitkindade gäss utvecklades från långhalsar. Och då undrar du, vad är en långhals?
Mm.
Ja, men det är som en slags filtrerande kräftdjur. Om du tänker att det är som en mussla som sitter som på en pinne.
Ja. Ha?
Så att det, liksom, det är kräftdjur som filtrerar vatten och sitter liksom fästa på stenar och sånt på botten av havet.
Aha.
Som en mussla på en pinne ser de ut.
Aha.
Man trodde alltså länge att den vitkindade gåsen utvecklades från de här långhalsarna.
Oj!
Det kan bero på att det finns en viss likhet mellan de här långhalsarna och den vitkindade gåsen. Alltså de har vita, alltså halsen ser ut som de här på något sätt, och huvudet. Men det är också så att den vitkindade gåsen häckar på den arktiska tundran.
Ja.
Så man såg ju aldrig när de fick ungar, de bara dök upp ju. Då tänker man, de måste nog komma från den där konstiga.
Aha, det är som med duvors unga, att man har aldrig sett någon liten duva. Och då tänker man att de är... Man har bara sett fullvuxna och tänker man, varför kommer de dyker de här? Kommer de bara härifrån?
Och då drog man slutsatsen att de kommer från den här sjötulpanliknande djuret på havsbotten.
Mm.
Och eftersom de här långhalsarna ofta växer på drivved ute i havet så trodde man dessutom att liksom, den vitkindade gåsen började växa på träd och sen trillade ner i havet och utvecklade stengås. så att det fanns någon slags gåsträd.
Oj!
Långt in på 1800-talet så trodde man att det fanns gåsaträd. Och nu är det dags för lite återkoppling, för eftersom man trodde att den vitkinnade gåsen uppkom på det här sättet, så räknades inte den här gåsen som kött. Därför fick man äta den på
påsken.
Fastan.
Fastan.
Just det. Och det där har vi ju pratat om tidigare, du minns att
bäver räknades som en fisk under medeltiden.
På medeltiden, man fastar ju väldigt mycket alltså. Alltså man fastar...
Men man fuskade väldigt mycket med sin fasta uppenbarligen.
Vet du, man fastade alltså onsdag, fredag, lördag, vissa även måndagar. Till det la man långfastorna, alltså 6 veckor innan påsk, 4 veckor innan jul och 2 veckor i september.
Jaha.
Mycket fasta i ens liv då, eller hur?
Men det är klart att det blir lite tråkigt i längden.
Och det var ju lite av den här anledningen.
All typ av sexuell reproduktion var ju då lite dåligt.
Och därför fick man då äta djur som fisk.
Grejen med varför fisk var så bra, tyckte de på medeltiden, det var det att man trodde inte att de kom till genom någon slags parning, utan de uppstod spontant i vattnet.
Säl?
Och säl var inte heller ett snuskigt djur då alltså?
Nej, säl uppstod också spontant i vattnet.
Och så såklart
bäver.
Och så inte minst då den vitkindade gåsen. Människan är ju fascinerande. Det här är ju samma princip som det här man säger att man ska ta en vit månad. Det vill säga att man får bara dricka alla dagar utom onsdag och då dricker man max mellanöl. Eller hur? Det är samma med fastan och medeltiden. Eller folk som säger att de ska sluta röka förutom när det är fest. Men då räknas att ha diskat klart som en liten, liten fest. Vi får återkomma med mer exakta fakta om hur den vitkinnade gåsen upplever sitt bajsande.
Ja.
Både Nordens Ark och SLU har lovat att kontakta mig.
Hej!
Hej!
Jag och min kompis var på museum häromdagen och började undra varför alla antika statyer av män har så otroligt små penisar. Är det för att män med små penisar inte ska känna sig kränkta? Eller är det för att det blir vulgärt med stor, snedstreck, normal penis och att det tar för mycket uppmärksamhet? Med vänlig hälsning, Kajsa och Kristin.
Ja, men det här, jag ska säga, alltså, du har säkert bra svar på det här. Det litar jag på, jag känner det nu. Men jag tror också att bilden av hur stor en penis är stämmer inte väl överens med hur stor en penis generellt är.
Va?
Ja, men
du menar att penisar mer ofta i vårt samhälle avbildas som lite större än genomsnittet än genomsnittet?
Jag tror både män och kvinnor tänker på penisar som större än vad de faktiskt är.
Jaha. Men har du varit på något museum och tittat på de här statyerna? Har du tänkt på att de ofta har små penisar?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Alltså, han kan de ha supersmå penisar.
Jaha.
Dessa antika, monumentala skulpturer av nakna män, de föreställer ofta gudar, kejsare och krigare. Och det är ju idealiserade porträtt. De är långa och ståtliga med svällande muskler och fasta skinkor.
Mm.
Allt är stort. Förutom just snopparna. Zeus, Poseidon, Herkules, alla har de större stortår än snoppar. Men varför? Varför tror du det är så här?
Ja, men det kanske, dels så tror jag det här med att det blir lite vulgärt då kanske. Kan stämma in. Och sen var det ju ofta så att det som var sexualiserat var ju väldigt, väldigt fult. Apropå att vi har pratat nu om fastan då, att man skulle inte äta liksom sexualiserad mat.
Ja, men detta var ju långt innan kristendomen.
Ja.
Tror du att det kan vara så att när dessa personer stod modell för bildhuggaren så var det ofta i lite dragiga rum och att det fanns en viss krympeffekt?
Det tror jag inte.
Så här skriver historikern Paul Crystal om antikens kroppsideal i boken In Bed with the Ancient Greeks. The small penis was consonant with Greek ideals of male beauty. It was a badge of the highest culture and a paragon of civilization. Ett tecken på kultur och civilisation. Alltså.
Men det var fint att ha en liten.
Ja. År 423 före Kristus så skrev dramatikern Aristofanes pjäsen Molnen.
Mm-hmm.
Och så här beskriver han en ideal manskropp.
Mm-hmm.
Ett glänsande bröst, ljus hud, breda axlar, liten tunga, Starka skinkor och en liten pitt.
Nej, han skrev inte pitt.
Jag har översatt det från engelskans prick. Så ja, pitt eller kanske...
Ja, okej, okay. Ja, men då köper jag. Om du har översatt det så, om det står prick så köper jag pitt. Ja.
Men varför var det här idealet? Konsthistorikern Andrew Lear föreslår att det kan ha att göra med hur onda och fega män porträtterades. Och det här kan man bland annat se på gamla målade sådana här terrakottakrukor.
Mm.
Oavsett vad de usla skurkarna gör, om de slåss eller om de står och snackar, så avbildas de med långa, erekta penisar.
Mm.
Och så här framställdes också de mytologiska varelserna, satyrerna. Mm. Kommer du ihåg dem, man kan?
Ja, är det de som är hälften djur på något sätt?
Hälften människa, hälften bock eller häst och med stor sexlust. Och i grekiska komedier så är det ofta de korkade karaktärerna stora snoppar. Mm. Ett tecken på dumhet, mer ett djur än en människa.
Jo, men jag har ju läst om det där också. Jag har nog pratat om någon gång att det här liksom med intelligenta människor och människor av kungar och kejsare och så. Det här med sexualiteten var liksom, de såg sig själv som lite för smarta för att ha en sexlust. Eller det här med sex var fult.
Exakt.
Och jag minns en historia jag läste om en kejsare som ville begravas i sina egna kalsonger och ingen fick se hans kön och så. Därför att det var liksom, han var liksom för fin för att överhuvudtaget ha ett kön.
Precis. Så här skriver den här historikern då, Paul Crystal. Big penises were vulgar and outside the cultural norm. Something sported by the barbarians of the world. De var alltså vulgära.
Ja.
I antika Grekland vill man framstå som intelligent och lojal. Men framförallt som att man hade självkontroll. Och en liten slapp penis representerade just det här. Självbehärskning och disciplin.
Det är roligt hur det kan bli.
Hur det kan förändras.
Nej, men också hur det kan bli så. Alltså, istället för att acceptera att alla har något mellan benen då, så är, det ser ut lite så. Vi som är lite bättre har lite liten penis. Alltså det är ju roligt hur det kan bli.
Så funkar det. Pom pom är en dans. Pom pom från någonstans. Pom pom ta en chans att lära dig något om pom pom.
Hej Anders och Måns, jag har den senaste tiden hamnat i situationer där jag fått ägna mig åt klassisk musik.
Oj.
Är inte så van vid detta.
Nej, men det är generellt så att säga, om man hamnar i situationer där man ska liksom handha klassisk musik vill man gärna vara van. Det känns som ett ämne som är svårt att ta sig an om man inte har vana. Om man inte har vana liksom.
Ja.
Tajt läge.
Ja. Jag undrar varför klassiska verk ofta anger vilken tonart de spelar sig. Till exempel Beethovens symfoni nummer 5 i C-moll.
Mm.
AC/DC:s låta heter ju inte Back in Black i D-dur.
Nej.
Detta undrar Emil.
Det finns ju andra skillnader på de här två olika genrerna, men visst.
Ja, vad tror du han kan?
Jag tror att man ville liksom, man gjorde ofta menuett. Och så så här menuett, så gjorde man liksom, hade man 20 olika menuetter, så var det ett sätt att särskilja dem.
Men AC/DC har väl gjort med 20 låtar liksom.
Ja, men då heter de inte alla menuett, utan de heter ju liksom de heter inte Back in Black i C-dur och Back in Black i D-moll, utan de heter liksom Back in Black Highway to Hell, alltså
Ballbreaker.
Man särskiljer dem på andra sätt.
Ja, du har helt rätt. På den här tiden, slutet av 1700-talet, så gav man inte sina musikstycken sådana härliga, fantasifulla namn som Back in Black, Änglahund eller Boom, 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 Boom.
Nej.
Utan man döpte sin komposition till det var. Symfoni.
Mm.
Eller sonat, toccata, fuga, vals och så vidare.
Menuett.
Ungefär som om någon tillverkade en väska på den tiden. Då döpte de ju inte den till Bandwagon Athletic.
Nej.
Utan de döpte den till väska.
Mm.
Köp väska. Om ett musiksticke från den här tiden har ett klatschigt namn som Haydns överraskningssymfoni, så har den fått det namnet i efterhand.
Jaha.
Vill du höra på den stora överraskningen i Haydns överraskningssymfoni?
Jag tror att jag kan den här. För jag tror att vi gick igenom den på musiken. Han skrev en symfoni väldigt stillsam och publiken somnade. Och så la han in ett Boom! Mitt i för att folk skulle vakna. Jag för mig att det är så.
Ja, men precis. Här kommer den i vilket fall. Den stora överraskningen.
Mm.
Hittills ingen överraskning, eller hur?
Nej, nej.
Nej. Men du ska få se. Håll i dig nu, Ankan. Nu kommer den! Vilken överraskning, va? Oj, 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 oj. Nu kanske den här midi-filen inte gör en symfoniorkester exakt rättvisa.
Nej.
Men ändå nästan. Okej, man döpte sitt musikstycke till symfoni. Men när man då hade komponerat några stycken symfoni så var det ju lätt att blanda ihop dem. Säg så här, Anders.
Mm.
Hej, vi ska spela Beethovens symfoni. Hallå, Anders!
Hej, vi ska spela Beethovens symfoni.
Jaha, är det ba-ba-ba-ba eller ba-ba-ba-ba-ba?
Det är ingen av dem.
Va?
Nej.
Ingen av dem, vilken är det?
Den här är...
Roligt får jag ju. Man kunde blanda ihop, så då la man till tonarten i namnet för att inte blanda ihop.
Ja, men om man skrev två symfonier i samma tonart då?
Det gjorde aldrig en tonsättare på den tiden.
Nej.
Aldrig.
Nej, det är klart.
Förutom då Schubert.
Ja.
Oh.
Han alltid Schubert. Han skulle alltid säga, han var lite av symfonimakarnas bråkstake.
Symfonimakarna som de heter. Han skrev två symfonier i C-dur.
Ja.
Den rackaren. Men då fick den ena heta The Little.
Ja.
Och den andra fick heta The Great.
Ja.
The Great. Det var ju inte helt schysst heller.
Ja, varför inte?
The Great och den andra får heta The Little.
Ja, men jag vet inte om symfonier har ett känsligt liv på det sättet.
Nej, men det är inte mycket du vet om symfonier.
Nej.
Om man inte vet så mycket om klassisk musik.
Ja, då ska man vara tyst. Men jag kunde ju det med överraskningssymfonin.
Ja, helt klart. Ja, då hade det kanske varit bättre.
Och att jag kunde också nynna på en tredje Beethoven-symfoni. Det var en snygg...
Men är du säker på att det var en symfoni? Att det inte var en pianonett eller sonata eller skit? Så då hade det kanske varit bättre om Beethoven hade döpt sina symfonier till Highway to Hell.
Mm.
Jag vill ha en egen måne.
Mm. Mr. Jones kanske? Na 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 na
na na na na na na na.
Hejsan, käraste Anders och Måns. Eftersom jag alltid lyssnar på er podd i bastun. Vem var det egentligen som uppfann bastubadet? Vi finländare brukar då få åt oss all ära åt oss själva som de som uppfann bastubadet. Men det tror jag verkligen inte på. Vet att det finns många olika versioner av bastun världen runt. Men var hittade man ur bastun? Patrik från Borgå i Finland. Jag vill gärna ta tag i den här frågan eftersom jag är väldigt förtjust i landet Finland. Det är mitt allmänna tips. Besök Finland. Jag har gjort det två gånger de senaste 5 åren och den andra gången fick jag bo på samma hotell som Kiss. Bara det.
Samtidigt som de bodde där?
Ja.
Mm, för en gång i Göteborg så bodde vi ju på samma hotell som Scorpions.
Det var inte bara Scorpions, för sammanlagt bodde Scorpions och Grandmaster Flash på samma hotell.
Just det.
Jag såg varken Scorpions eller Grandmaster Flash. Jag såg inte Kiss i Finland heller.
Bristfälligt.
Först och främst måste det, vad heter bastu i plural, Måns?
Bastur.
Bra. Ur bastun. Ja, det är svårt. Exakt hur gammalt det här med bastan det är, det råder ganska delade meningar om det. Grekerna och romarna hade olika former av värmande, renande bad. Var började det här? Man vet inte riktigt. Naturisternas hemsida, Mitt Naturist. Naturisternas, inte nudisternas, utan naturisternas. Det är en skillnad där, jag vet inte vilken den är riktigt.
Och vad heter sidan?
Mitt Naturist.
Mitt Naturist?
Där kan man läsa lite om bastuns historia. Skyternas badtraditioner. Jag vet inte vem skyterna, vilka de var riktigt.
Skyterna.
Nej. I 5:e århundradet före Kristus. De gjorde så här, om en anhörig hade dött
så transporterade man runt liket till alla personens vänner i 40 dagar. Och så firade man en religiös ceremoni till personens ära där man åt en gemensam dödsmåltid. Och detta firande avslutades då med ett så kallat svetttält. Och det använde man då inte av hygieniska skäl, utan man kastade bad. Och då kastade man inte vatten på bastun, utan man kastade någon form av hampafrön som hamnade då på glödheta stenar, så att de badade sen upplevde ett haschrus. Och på så sätt så kunde man befria sig från bekymmer som det här dödsfallet eventuellt hade orsakat.
Aha.
Så att det är ju inte riktigt så vi badar bastu.
Ett svetttält,
ja,
med haschrus, ja, som en avslutning på en begravning.
Ja.
Det är kanske en tradition att ta upp.
Vår bastu, alltså vårt sätt att bada bastu, om jag skriver historiebloggen på Svenska Dagbladet, det är ju Dick Harrison, han har skrivit om varenda historiskt ämne som finns. Han är fantastisk. De här impulserna kan ha kommit från antingen Ryssland eller tysk-romerska riket, eller från båda hållen. Man vet inte varifrån det kom riktigt.
Mm-hmm.
Jag läser på sidan Finlands kulturinstitutioner. Det är svårt att uttala sig om bastuns historia i Finland. Delvis beror det på att intresset för den finska folkkulturen har varit ganska lågt under långa perioder av det svenska styret. Vissa tror rent av att bastubanandet kan ha importerats från Sverige eller Ryssland. Detta är dock teorier som inte bör presenteras för en finländare. Så, vi svenskar, vi brydde oss inte om finnarna.
Nej.
Men träffar du en finne, säg inte, vi var först med bastandet.
Nej, det är också... för det vet jag ju heller ingenting om, man vet inte.
Mellan 1100 och 1700-talet var bastustugorna väl utspridda över hela Europa. Där utförde man även mindre kirurgiska ingrepp.
Mm.
Det så tycker jag efterhand låter dumt. Du, vi ska öppna din mage lite grann. Vi gör det i bastun. Nej, men varför? Nej, jag är inte det. Det kom man ju på sen att det var inte så bra idé.
Vad kunde det vara för kirurgiska ingrepp då?
Mindre kirurgiska ingrepp, jag vet inte riktigt. Koppning tror jag bland annat.
Att man gjorde små snitt och sög ut blod från folk.
Ja, troligtvis så ökade antalet privata bastur i Finland efter reformationen. För då stängde man allmänna badhus eftersom de ansågs vara syndens nästen. På 1200-talet så stängde kyrkan badhusen för att där snuskade sig folk. Det här var bra för bastubyggandet, va? Är du med?
Mm-hmm.
Sverige, 1725, förbjöds bastubanandet på grund av att det förekom så mycket annat än bad i dessa bastur. Så där var det tvärtom.
Vadå?
I Finland så förbjöd man badhusen för det var så snuskigt. Bastun exploderade i Sverige. Det är 500 år senare. Då förbjuder man bastun för folk snuskar sig där istället.
Okej.
Okay. Och det här var 1725. Detta förbud har officiellt aldrig upphävts. Så att det är fortfarande, nu har ju det fallit i glömska och ingen bryr sig såklart, men det är egentligen fortfarande inte tillåtet med bastu.
I Sverige?
Nej.
Mm. Och jag kanske ska tillägga att det här med snuska sig, det var ju... Alltså det är klart att någon gång har snuskat sig i en bastu, men det var ju kanske framförallt att folk var nakna.
Och det har ju kyrkan, det har vi varit inne på. Det var svårt för det här med nakenhet.
Ja.
Usch. Folk har något under kläderna, det vill man inte veta av. Det är som jag säger igen, jag ska citera mig själv, det är så konstigt hur det kan bli. Men då är frågan, vilken är Sveriges mest kända bastu? Regeringskansliet. Rosenbad.
Jag visste inte att det var en bastu.
1684 öppnade man det kända badhuset Rosenbad. Numera då regeringskansliet. Det fick sitt namn för att man strödde rosor i bastun inför en kvinnas giftermål. Rosenbad.
Ja,
så det är Sveriges mest kända bastu.
Men varför bastar man efter man har gift sig precis?
Eller kanske innan för att man skulle vara ren då.
Ah. Hey, din dragon walks in ice and with a Hej! Häromdagen så gick jag förbi en pall med värmeljus i en affär och började fundera på hur mycket det skulle kosta att värma upp sin villa med värmeljus jämfört med till exempel vedpanna, bergvärme eller el.
Mm.
Detta undrar Arvid.
Mm.
Vad tror du om det här?
Jag tror att det är en dålig idé. Jag tror inte att det är att om du värmer upp din lägenhet eller villa med värmeljus, jag tror att du kommer få dålig inomhusluft.
Ja, att syret kommer att förbrukas.
Och du får mycket sånt paraffin och sånt i luften. Jag tror inte det är bra.
Ja, men det var ju en rolig attityd. Men du bor i hus, Ankan. Hur många värmeljus tror du att du behöver ha igång samtidigt för att värma upp ditt hus?
Jag tror färre än man tror.
Jaha. Jag tror hur många är färre än man tror?
Ja, men ett värmeljus blir ganska varmt alltså.
Det hör man på namnet.
Ja, där. Så att jag tror att man så här, i ett medelstort rum behöver man nog ha en 40-50 igång för att det ska vara varmt och gott.
Okej, okay. Och hur många rum finns det i en medelstor villa?
Låt säga 5 då, och så toalett, så vi säger 6 då, i och med att det ofta är 2 toaletter. Så vi säger 6 rum gånger 40 då, 240 värmeljus.
Mm-hmm. Enligt elbolaget E.ON så har en villa eller ett radhus med direktverkande el som uppvärmning en energiförbrukning på cirka 25 000 kilowattimmar per år. Det vill säga 68,5 kilowattimmar per dag, det vill säga 2,85 kilowattimmar per timme. Det vill säga att det kontinuerligt går åt 2,85 kilowatt. Det går ju åt mer på vintern än på sommaren.
Ja, men det är ett genomsnitt vi jobbar med.
Ja. Låt oss för enkelhetens skull säga att all den här energin går åt för att värma upp huset. Egentligen så går ju en del till diskmaskin, tvättmaskin och skit som.
Ja, ja.
Men vi bortser från det.
Så du svarar på frågan, hur många värmeljus går åt för att värma upp huset och köra min diskmaskin och tvättmaskin?
Och allt annat. Ja. Ja, egentligen. Men hur mycket energi alstrar då ett värmeljus?
Mm.
Läsare av tidningen Ny Teknik har räknat på detta och kommit fram till att utveckla cirka 35 watt.
Ja.
Och hur mycket gick det då åt i genomsnitt?
Det har varit så mycket siffror, jag kommer inte ihåg.
2,85 kilowatt,
ja,
för att värma upp huset. Delat då med 35 watt,
ja,
är lika med 81 värmeljus.
Färre än jag trodde.
Mycket färre.
Men det är så. Man skulle ha färre än man tror.
Ja, men dina gissning 240 var, du hade väl redan tagit med dig att du skulle vara färre än du tror när du, ja, trodde något.
Ja.
Som är 81 värmeljus som brinner hela tiden dygnet året runt, så kan Arvid alltså värma upp ett genomsnittshus.
Hur många var det, sa du?
81.
Jag tror det räcker med 60.
Nej. Och det här var ju ett genomsnitt. I praktiken så kanske du behöver inga ljus under sommaren. Ja. Och 150 de kallaste vinterdagarna.
Ja, ja.
Såklart. Men blir det här billigare eller dyrare än att värma upp huset med el? Vad tror du, Ankan?
Dyrare.
Vi behöver 85 ljus brinnande hela tiden.
Mm.
Ett vanligt värmeljus brinner cirka 4 timmar.
Ja.
Och då går det alltså åt 486 värmeljus per dag.
Oj.
Och vad kostar de då, då? Jo, de kostar 29 kronor för 100 stycken.
Oj, billigt.
Så värmar upp huset på detta sättet kommer att kosta Arvid 141 kronor per dag.
Det var inte så farligt.
Nej, vilket är 51 400 kronor per år. Kom ihåg den summan då, Ankan.
51 400.
Och vad kostar det då att köpa motsvarande el 25 000 kilowattimmar? Enligt Statistiska centralbyrån så var totalkostnaden för el under 2019 i snitt 1,50 per kilowattimme. Gånger då 25 000 kilowattimmar är lika med 37 500. Så direktverkande el skulle kosta 37,5, medan värmeljus då skulle kosta
41 000.
Nej, men du skulle komma ihåg den där summan ju.
Vad var det så då?
51 400.
Ja, ja. Dyrare alltså.
Ja, ja. Dyrare.
Precis. Dyrare med mysigare.
Exakt. Väldigt mysigt med levande ljus. Mm,
men också mer arbetsamt ju.
Mysfaktorn.
Ja.
Kan man räkna mys i kronor och ören?
Nej, det kan man inte.
Nej. Så trots att det blir lite dyrare så skulle jag rekommendera Arvid att gå över till värmeljus för att värma upp sitt hus.
Mm. Nattetid, hur tänker du att Arvid ska göra nattetid?
De brinner ju 4 timmar.
Ja.
Så på en 8 timmars natt så måste han ju bara gå upp en gång.
Och då behöver han ju bara hälla i sovrummet på natten.
Ja, och kan ju passa på att kissa och sånt som man behöver.
Ja, ända på toaletten också då.
Ett annat trevligt sätt att värma upp sitt hus, Ankan,
ja,
det är ju med människor.
Ja.
En vilande människokropp, ja, avger cirka 1 watt per kilo kroppsvikt.
Ja, just det.
Så för att komma upp i 2,85 kilowatt så behöver du alltså 2850 kilo människa i ditt hus.
Mm.
Så Anders, om du placerar ut 28,500 kilos människor jämnt utspritt i ditt hus.
2800 kilos människor, det är svårt att hitta.
Det är inte svårt att hitta.
Ja, men som man känner och tycker om att umgås med.
Ja, som man vill ha i sitt hus jämt. Ja. Det kanske kan vara svårt att hitta. Jag har aldrig sagt att det här var praktiskt.
Nej, nej, nej. Nej, nej, det är intressant, inte praktiskt.
Men om du raggar upp 28,5 100 kilos människor du gillar, ja, tar hem dem till dig, tvingar dem vara alltid, så slipper du lägga en enda krona på uppvärmning.
Ja, men mat också, de måste ju få mat. Så du...
Ja, men på uppvärmning.
Ja, men då
får lägga... istället till supermycket andra problem det här. Ja, en unga källes människa på lilla toaletten jämt.
Ja, minst. Ja. Det är två, tror jag.
Nej, det här är tankeexperiment, vet du. Ja.
Om man lättare att hitta till exempel 100 hundar man gärna har hos sig själv jämt. Mm. Ja, men det är lättare. Inte som väger 100 kilo kanske, men då får man 200 hundar man gillar då.
Alltså jag förstår att de individuellt kan vara mysiga och fina, men att ha 50,
ja, det får en,
800.
Det får en flockproblematik där, tror jag.
Ja. Ja. Det är ju inte alls självklart att du kommer att ses som ledaren för den där.
Nej, då kan det bli farligt. Det här kommer det, så funkar det inte.
Nej, där får du ha en fast hand i uppfostran. Ja. Då får du ha dem redan från början när de är små. Då väger de inte några 50 kilo. Då måste de ha många, många fler valpar. Robot Romeo.
Funkar det? Det här var ju supertrevligt. Tack för idag, Måns.
Tack själv, Ankan.
Och tack om ni har lyssnat. Lyssna igenom 2 veckor, för då är det varannan vecka. Ses då, eller hörs, menar jag. Hej då.
Puss och kram.
Så funkar det.
P1. Sveriges Radio.